Jag får helt enkelt försöka sköta 80% av snacket idag. Det är... Någon får ta på sig den ibland. Ja, men halli hallå skidsnacks lovers, välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt. Och det är en ganska ensam Stenqvist som alena sitter i poddstudion. Vanligtvis brukar jag ha Stefan Sköld framför mig, men stolen ekar tom. Jag får se om jag kan kasta iväg ett hallå i eten. Hallå.
Hallå, hallå.
Du är hallå. Med.
Jag är med. Men ja, det blev som det blev den här veckan.
Ja.
Jag har inte corona igen, utan jag har lyckats dra på mig någon slags sån här större liten hittepåförkylning.
Ja.
Men det, vi har ju någon slags så här förskolenivå på nolltolerans av snor på jobbet. Så jag får helt enkelt inte ära podden med min närvaro i studion idag.
Nej. Du, jag kan berätta för dig att förskolevärlden har gett upp det här nu.
Jaså.
Det är lössläppt så inåt helvete. Man bara släpar dit barnen, kom som ni är, snor, host. Bring me your poor, bring me your hungry. Alla kommer dit. Tack och lov. Kanske inte riktigt så, men numera får man åtminstone ta dit sitt barn som har varit hemma några dagar med en förkylning eftersom ung satan, håller på att säga. Det menar jag inte alls. De är ju liksom ständigt sjuka. Förresten, ja, vi ska väl också välkomna in i värmen vår eminenta kollega Anna Rydén, för du är med oss.
Jajamän, det är jag.
Från ett hotellrum i Lillehammer.
Ja, exakt. Jag har precis landat in i Lillehammer. Det ska ju tävlas här i helgen, säger det.
Ja.
Så det blir väl bra.
Har du alla lämmar kvar?
Tveksamt på vissa tår. De mår lite dåligt från förra helgen fortfarande. Men i övrigt så känns det bra.
Härligt.
Du har inte fått såna där Britta Johansson Norgren-blåsor över hela fötterna i alla fall?
Nej, så illa är det verkligen inte med mig. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. För det där såg ju faktiskt fruktansvärt ut.
Ja, det var ju inte bara hon, det var ju allsköns massa åkare som typ riskerade liv och läm när det var inte Marcel Longa, det var något annat italienskt lopp. Herregud. Men vi ska väl dyka in i Rocca direkt eftersom vi ändå har Anna Rydén. Du var ju på plats där, det var fucking smällkallt. Det kunde alla se och förstå. Vad tar du annars med dig där nerifrån? Eller från uppifrån ska vi säga, Finland.
Ja, det är ju väldigt, väldigt långt upp i Finland ändå får man säga. Man är uppe i mörkret så känns det verkligen. Jag tar väl med mig att det var jäkligt kul att se Frida Karlsson slå Therese Johaug i en individuell start. Det kändes inför säsongen som att det skulle ta tid innan vi fick se någon. Det brukar ju vara Johaugs paradgren att Frida skulle kunna ro på henne liksom när det är dueller kvinna mot kvinna, det trodde jag nog ändå. Men att hon redan nu utmanar individuella starter känns ju jäkligt positivt. Och det här ska ju vara MDFKs år har de sagt. Och det var ju så det började. Så att Maja Dahlqvist var ju också kul att se. Nu blir det intressant i helgen i och med att faktiskt är i fristil. Sprinten går här i Lillehammer, vilket ju är OS-distansen. Så att, ja, kan Maja visa upp samma fina form här i helgen så är hon ju ett av våra största medaljhopp till Peking.
Onekligen. Stefan, du och jag satt ju och förstås mässade intensivt i vanlig ordning och ja, Fridas, vi kanske inte kan säga kross. Det är väl...
Nej, men jag tycker ändå vi kan säga kross. Det var ju för fan 13 sekunder eller något sånt.
Ja.
I relation till Johaug är väl det lite av en kross.
Ja.
Det tycker jag vi kan kosta på oss ändå.
Ja.
Ja, men absolut. Jag hörde de sa någonstans att Johaug hade inte förlorat en individuell start 10 km fristil sen mars 2015. Eller något liknande. Och då ska vi ju slänga in att hon var avstängd i 1,5 år. Men oavsett, väldigt många år sedan hon förlorade den typen av distans.
Ja, det är länge sedan.
Ja, det är länge sedan. Det jag anmärkte mest på är inte att Frida Karlsson vann med 13 sekunder i relation till Johan, utan att Johan, hon var bara 1,5 sekund före henne. Vad är det som händer? Är Johan slut?
Ja, Johan är slut. Det tycker jag nog att vi kan slå fast nu. Jag tycker, speciellt om man kollar på loppet dagen efter, då hon ju vann igen. Det borde ju då tyda lite på att hon inte, alltså hon kan ju inte ha varit i liksom usel slag dagen innan, eftersom hon uppenbarligen kunde åka igen sen. Så då att hon då kan gå och förlora, det var liksom inte för att hon var hade en att hon är för svag, det är bara att hon är så här usel nu.
Jaha. Slut som artist. Hur gick snacket om Johan och Girocka, Anna?
Ja, det var ju mycket frågor kring Johan och Girocka. Vad det egentligen var som hände där på sadan med den individuella starten. Och ja, det började ju viska som att det tronskifte som är på gång. Det är ju spännande. Och just det här att hon själv började prata om att nej, jag har fått trilla i någon utfallsbacke och blev lite försiktig. Så där tappade jag säkert 5 sekunder på det där individuella loppet. Jag blev lite feg och sådär. Och man är inte van att höra Therese Johan hitta bortförklaringar, så att säga. Så att, det var ju lite uppseendeväckande och var flera som reagerade på. Sen så var ju allting väldigt stökigt kring loppet som var på söndagen, i och med att det flyttades fram och tillbaka och hit och dit, och alla skulle med flyg från Ruka efteråt, så att allting blev väldigt, väldigt hastigt och lustigt efter, så att jag pratade faktiskt inte med henne efter loppet när hon hade slagit Frida igen, men Frida var ju ganska tydlig med att ni har inte sett det bästa av mig igen, och tidigare varit inne på att Therese Johan var ju sagt att hon är i bästa formen, eller liksom sitt bästa slag någonsin, att det bara kan gå ut för Johan medan det fortfarande kan gå upp för Frida.
Ja, men det är ju liksom lite det här är ju det vi har drömt om nu under flera års tid, att Frida skulle krossa, jag tror jag sa freestyle förut, men det var ju förstås klassiskt lopp de körde individuell start på. Och ja, det, man vill ju säga att tronskiftet är här. Johaug svarade ju tillbaks, vann på söndag, men inte vet jag, Stefan, tronskifte ja eller nej?
Ja, nej men så här, hon slog tillbaka, men det var ju när hon gick om där i jaktstarten, så var det ju inte som att hon fick ett jättestort försprång och bara vann med supermarginal. Så ja, jag vet inte, jag tyckte det var en viss twist, svaghetstecken där också. Men jag tycker inte vi behöver stanna vid ett att det är ett tronskifte bara där. Jag tycker att det är tronskifte mellan Sverige och Norge. För Kläbo är också slut som artist.
Ja, ja men visst. Du, Anna, är det du som har råkat ramla in i en form av konferensgrupp bakom dig, eller?
Ja, exakt, det är det. Jag är på konferens här. Det är en massa folk på plats i Lillehammer för att äntligen få se skidtävlingar i Norge. De fick ju inte se några i fjol, så att det är uppsluppen ställning här.
Jag fattar. Om du har möjlighet får du gärna springa iväg en liten sväng från all det värsta ljudet. Du, Stefan, Kläbo som sagt, det var ju rena chocken att se.
Ja, alltså han, det här, det var ju en otrolig final där när han
den hade ju liksom blev allting. Det var det där lur för er som inte minns. Det var ju lur som tjuv och rackarspel som Jakob och Anders skulle ha sagt, och ingen ville gå först i backen, och då kom Kläbo som skjuter ur en jävla kanon och dundrade iväg och fick direkt 20 meter, och man tänkte yes, det här släpper jag aldrig, eller yes, det tänkte man inte alls, det man tänkte ju nej.
Nej, man tänkte verkligen inte yes.
Nej, gud, det var det mest lögnaktiga yttre i hela mitt liv. Man tänkte satan, perkeles, vitto. Nu, det här släpper ju aldrig. Men sen kommer Terence med någon form av Kläbo-kliv som vi inte har sett maken till.
Alltså Kläbo måste ju känna att oj, nu är det kört här. Nu har någon liksom trumfat mig på min egen hemmaarena. För hur ska Kläbo mäta sig med det där Kläbo-klivet?
Nej. Nej, det går ju inte. Och ja, så vann Trensen. Kläbo lyckades ju krångla sig in på en andra plats, men det var ju inte mer. Alltså, han tog sig vidare som sista lucky loser till finalen, och det, ja, hade han inte gjort det där genidraget i kurvan inför backen, så hade han ju inte haft någonting med någonting att göra. Kändes det som. Han kändes slut. Ja. Och sen i distansloppen var det väl inte mycket bättre. Sista fick jag inte ens åka.
Nej. Nej, och rätta mig om jag har fel nu, men är det inte så att Norge av totalt 6 distanser den här helgen bara vann en?
Jo.
Damer och herrar sammanslaget. Det måste ju vara väldigt länge sedan det hände senast.
Ja, verkligen. Anna, hur går, är det liksom panik i norska lägret nu inför hemmatävlingarna?
Ja, de har ju lite att bevisa. Nu är de ju typ 100 norrmän till start på varje distans här, i och med att vi är i Norge. Så de hoppas att det ska gå lite bättre här. Men de var ju inte nöjda med hur det såg ut i Ruka förra helgen. Och de norska journalisterna började ju redan fila på det här att det var, kunde bli någon form av historisk öppningshelg utan en enda norsk seger. De blev ju jäkligt oroliga där när liksom herrarna inte ställde upp i kylan, så trodde de ju att Johan kanske inte heller skulle göra det. Men ja, det gjorde de ju, och så fick de en seger i alla fall med sig hem. Men de brukar ju rada upp, och det var ju faktiskt så att de inte ens var på pallen särskilt mycket i helgen överhuvudtaget. Så att de har lite att tänka på, och det är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt.
Ja, för det är ju väldigt blekt där bakom, om man bortser från Johaug och Kläbo. Så ja, visst, Weng klättrade till en pallplats där i jaktstarten, men annars, det var, man såg ju inte till comebackande Ingvild Flugstad Östberg eller speciellt många överhuvudtaget där.
Falla var
bakom.
Väl trea i sprinten också.
Och sen, ja, just det. Men hon krånglade sig vidare lite så här, ja, på lucky loser-tider, och det var ju inte alls särskilt förtroendeingivande.
Nej, jaktstarten där herrarna, ja, det var ju kylan. Anna, fick man någon förklaring till vad fan som hände där? Herrarna kör inte. Sen bara pang, boom, kommer Johaug och kör. Det var rätt så förvirrande för tv-tittarna som jag.
Ja, jag kan säga att hela den dagen var rätt så förvirrad överlag. Vi blev ju då utkastade i kylan från 9 på morgonen för att springa och hålla koll på var är juryn, vad mäter de temperaturen, hur kallt är det, vad är det som kallas, vilken är det, och ja, härjade runt där. Och det kom ju ganska tidigt ändå att tre av de norska herrarna valde att stå över med Iversen, Holund och vem det var mer som var med på det tåget som sa nej direkt. Men Valnäs var ute och värmde, Kläbo var ute och värmde. Sen så bestämde de sig också för att det här blir så bra, vi kör inte. Och så försvann helt plötsligt alla norrmän från start. Niskanen gick också iväg från uppvärmningen. De visste inte ens när de skulle starta loppet. Liksom alla undrar, var är Niskanen? Hur ska vi starta utan den som leder i en jaktstart? Det var ju totalt förvirring och kaos i Ruka på söndagen där. Så att, nej, det var inte mycket lättare att förstå när man var på plats, det kan jag säga.
Det var inte så mycket lättare att förstå när väl loppet började heller. Jag missade det här, Stefan, men du bevittnade något form av total kaos.
Ja, men det var liksom, folk tog av sig skidorna och sprang runt och viftade med armarna för att hålla värmen, och ingen verkar fatta om eller när det skulle vara start. Och sen helt plötsligt så bara startar någon, och andra har inte stavarna på sig, och det är bara total förvirring som tittare och som åkare också, antar jag.
Ja, det måste ju ha varit.
Ja, svenskarna var ju ganska glada där för att de var så pass långt bak, så att de inte liksom var i startgroparna när allt kaoset var det helt plötsligt började, utan de, men det var, så var det ganska till, man var i närheten för att hoppa på skidorna och köra. Men ja, det kanske var svensk taktik då inför jaktstart.
Men när vi ändå har dig på tråden, Anna, kan du beskriva hur det är att vara i den där kylan?
Ja, det är, alltså, först så tänker man att så här jäkla kallt är det inte, men det får man äta upp efter ungefär 30 sekunder. Sen så tar man framförallt så här när man måste, som oss då som jobbar, ta fram händerna för att kunna hålla på med telefonen eller så där, då blir det ju isbitar till fingrar på en sekund. Sen såg man ju på åkarna, det värsta för dem var ju utförsbackarna där det kommer då den kalla vinden som slår i ansiktet och som gör dem då iskalla. Heidi Weng pratade ju om att hon tappade synen på ladan när de körde de där utförsbackarna. Det roliga med de bilderna är ju för att hon sa att hon inte hade glasögon. Tittar man på bilderna så har hon glasögonen på huvudet. Frågan om hon själv har glömt att hon har glasögon på huvudet.
Ja, hon har dem
aktivt valde bort.
Ja, hon har dem i pannan liksom.
Exakt. Ja. Ovanpå mössan, så det kan ju vara att hon inte känner att hon är där. Att hon har glömt att hon har dem på sig.
Känns som en typisk Heidi Weng på något vis, jag vet inte.
Ja, alltså,
exakt, hade det varit någon annan så hade man kanske inte spekulerat. Men just när det är Heidi Weng så börjar man ju undra om hon kanske faktiskt missade den detaljen.
Ja, jag vet inte, vi har ju snackat en del, ska man säga, skit om Heidi Weng genom åren här. Men jag börjar känna att jag är på väg att totalvända. Jag börjar liksom älska Heidi Weng.
Det är för att hon inte är så bra längre.
Det kan ha lite med det att göra. Ja. Men också för att det är ju något härligt med att ha glasögonen på huvudet när det är 26 minus.
Ja precis, och inte fattat. Alltså, men det är lite ungefär som en sån här skärmig bortkommen äldre person som sitter och ska orera i en jävla tv-studio.
Men det är som när man själv liksom har tappat bort eller ska ringa till sin man ber någon ringa till sin mobil för man hittar den inte. Och så sen ringer den och så går man och bara oj, vem är det som ringer? Och så svarar man. Och, har gjort den många gånger, ska jag säga.
Hallå? Ja, det är Stefan. Ja. Ja, gud vad dumt. Ja, tillbaks till Rucka. Vi måste utnyttja Anna när vi har chansen. Jag kan väl kasta ut frågan till båda er. Vi pratade om Leo Johansson inför detta. Facit blev ju att han gjorde en kanonfin 15 kilometer. Han var bäste svensk och blev, vad var det, 22 någonstans där. Jaktstarten så åkte han upp sig lite grann, kanske med tanke på att det inte fanns ett gäng norskar framför honom. Men han blev 13:e man. Och jag vet inte, sensationellt bra kastar jag ut. Kan han fånga upp den?
Ja, men det är ju ändå stark i den konkurrensen när de här världsåkarna finns runt omkring när man befinner sig i den miljön helt plötsligt och ändå lyckas prestera och hålla i. Jag vet att William Poromaa, han var i Rucka förra året under premiärhelgen, var inne på start och kan vilja vara till OS-guldmedaljör eller liksom åka runt omkring honom, och det där verkar ju inte ha påverkat överhuvudtaget, så att det känns ju jäkligt positivt. Det ska bli kul att se honom på distansen här på lördag i Lillehammer, men även i ett stafettlag, för där lär han ju få köra på söndag, så att det kan bli en kul helg för Leo Johansson det här, och det känns ju som en otrolig start ändå.
Ja, alltså det är ju sällan man ser. Nu är det ju bara på två helger att döma, men han verkar ju vara lite av jämnheten själv med de här dubbla segrarna i Gällivare. Och nu blev han först 22 och sen blev han 13:e man i jaktstarten. Och det är så här, visst, man hade kunnat lägga på sex norrmän där före, men det är ju ändå liksom ett otroligt jämnt. Ja, men, facit.
Verkligen.
Det är ju inte som att de svenska herrarna brukar ju liksom varannat lopp landa på plats 47. Och det är inget jättekonstigt.
Nej, och han slår ju i första loppet namn som Colonia, som vi hade som riktvärde, och han är ungefär lika långt före Colonia, så att de två verkar ju ha behållit ungefär samma form. Men också Hyvärinen, Besmertnich, Andrew Young, Gus Schumacher, Musgrave, Kalle Halvarsson förstås. Men jag vet, det säger ju för sig ingenting, för att man har ju fan ingen aning. Gaillard, ja, jättemånga bra namn. Furger och Vurinen.
Det behöver inte läsa.
Man kan hålla på hur länge som helst, säga alla de som Leo Johansson sätter på plats. För att bara sätta det i ett kontext av att det var inte något som bara hände på en Sverige-premiär att han slog alla svenskarna, utan han är verkligen 22 i världen i det här. loppet. Och det är klart, vi hade ju hoppats att både Burman och Poromaa skulle ha varit med och förhoppningsvis slagit Leo där, men jag kan inte se det här som något annat än ett sensationellt genombrott, tycker jag fortfarande att det är. Jag tycker inte det är att få använda för starka ord.
Nej, jag håller med. Vi snackar ju om att världscuppoäng är bra, och det här är ju ett ändå med råge världscuppoäng. Det var ju ingen snack om saken riktigt.
Nej verkligen. Hur verkar han vara, som är han liksom down to earth, Anna?
Men det tycker jag verkligen. Han kändes väldigt lugn och avslappnad liksom i sammanhanget. Annars kan det vara så här när man kommer en premiärhelg, alla är på tå, alla är skissiga efter att liksom ha väntat på att det ska dra igång, så kan man märka på en del åkare som är lite stressade, inte vana vid uppmärksamheten. Och den uppmärksamheten vi har fått de senaste helgerna kan han ju absolut inte vara van vid sedan tidigare. Så att han tacklar det så lugnt och coolt, det tycker jag är imponerande och gör att det känns ju lovande framöver att han faktiskt är en ganska lugn kille som inte svävar iväg direkt och direkt pratar om att han ska vara på pallen och sådär, utan verkar ta det sakta men säkert framåt. Och så får vi hoppas att han tar de där extra kliven så att han på riktigt kan vara med och hota om ett tag.
Ja, skit jäkla kul ändå att han kommer och att vi har ett till distansnamn att räkna till dem jag nyss nämnde. Det känns som att vi plötsligt börjar ha ett distanslag igen. Det är ju bara, det är ju helt sjukt att säga. Vi har ju i snart 8 års tid beklagat oss här i den här podden, Stefan.
Ja, jag kan också lämna en liten lägesrapport här från Jens Burman efter att ha kollat på hans senaste vloggavsnitt.
Åh, får höra.
Han verkar inte alls speciellt orolig, så jag väljer att tolka det som att vi har Burman tillbaka i Davos här snart. Han myser på där uppe i åsarna.
Du, Anna, vi ska precis snart släppa dig. Jag tänkte bara att du skulle få peppa igång oss lite inför helgen. När ni hör det här så är det ju Lillehammer kanske till och med igång. Vad ska vi hålla ögonen öppna efter, tycker du?
Jag tycker ju att vi ska hålla koll på vad Maja Dahlqvist har för sig i sprinten, såklart. Hon har lagt upp taktiken tillsammans med Kevin Bolger här på förmiddagen när vi spelar in det här. Så det är ju en dag innan. Liksom, vi får se vad hon har fått för tips och råd. Hon blev ju av med en av sina taktiker i och med att Theodor Pettersson lämnade landslaget. Han hjälpte ju Maja Dahlqvist och Oskar Svensson en hel del förra säsongen just att lägga upp hur de skulle köra banorna och sådär. Mm. Och se hur bra Kevin fyller den i luckan. Det blir ju spännande att se. Jag ser fram emot att se Emma Ribom tillbaka. Hon var ju i en strålande form under sommaren. Vi får se vad hon gör. Men kanske ännu mer då William Poromaa som ju kommer tillbaka i helgen. Tyvärr inte i en skiathlon. Det skulle ju vara skiathlon på lördag. Men på grund av att det är snöbrist i Norge. Det kanske kan kännas lite märkligt med tanke på hur det ser ut i södra delarna av Sverige just nu. Så får man liksom inte ihop en bana där man får ihop de här 7,5 kilometers, så att man kan köra 7,5 kilometer freestyle och 7,5 kilometer klassiskt. Därför blir det istället individuella starter över 15 kilometer på lördag. Och är det någon som hade kunnat behöva träna lite på det där triathlon och hur man gör skidbytet i tävling, så är det väl kanske William Poromaa.
Ja, det är minst.
Det kan vara bra två skidor. Det är ju en fördel.
Ja, men efter skidsnacks ideliga uppmaningar om att de måste träna skidbyten hela sommaren, så kanske de har gjort det den här gången. Vi får väl se, vi kommer väl ja, men då får vi inte facit på det här förrän till OS. För det här var enda möjligheten de hade på förhand, va? Anna?
Ja, jag har det väldigt, väldigt knackigt just nu. Nu låter det som att jag är typ uppe på kyrkan eller något. Ungefär så långt borta låter ni.
Ja, men vet du vad? Vi ska tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid att vara med, Anna. Och lycka till med ditt jobb. Och kom snart tillbaks till Skidsnack och sitt gärna med oss i studion, så slipper vi det här norska konferensgänget som här är i bakgrunden. Det blir kul.
Exakt. Det känns tydligt varmare än vad jag hållit på med de senaste.
Perfekt. Tack så mycket. Ha det fint.
Tack.
Ha det fint.
Hej, hej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men, Stefan, du och jag, vi ska inte riktigt släppa Rocka än.
Ja, det vore väl dumt.
Ja, det finns ju mycket att prata om. Nu ska inte vi ägna hela jäkla podden åt Rocka. Och just det, förlåt om jag svär för mycket. Jag har ju fått bannor.
Från vem då?
Från min mamma.
Ja, ja, det ska man ju ta på allvar tycker jag ändå.
Det kom ett sms. Mm. Ska ni podda idag? Försök för guds skull att inte svära så förbannat. Mm. Så jag ska göra mitt bästa.
Ja, du har inte gjort det speciellt bra hittills.
Nej, jag vet.
Men ja, jag vet inte. Jag kanske inte har varit så mycket bättre själv, men jag har inte fått själv å andra sidan.
Nej, du har en mycket snällare mamma än vad jag har. Nu ska vi inte ägna mer tid åt det. Vi ska prata om Ebba Andersson. Vad säger vi spontant om hennes Rocka-insats, Stefan?
Ja, det har ju lyfts lite frågetecken och orosmoln här, och hur man nu säger, att hon är slut som artist det... på grund av parasit- och värddjur-teorin.
Ja, Gustav Berglund.
Ja, men så här är det. Jag har rätt ut det här, hur det var med den här teorin.
Okay.
Och den säger som så att parasiten, det är ju den bra, ja, åkaren som behöver ett värddjur, det vill säga en annan skidåkare, för att hämta kraft från.
Ja.
Och det som blir kontentan av det här är att det kan inte finnas två bra åkare i ett skidpar.
Jag förstår.
Så det gör alltså det här att jag känner att man kan inte riktigt applicera den här teorin, eftersom om Gustav Berglund hade gjort ett succéresultat, då hade vi behövt vara oroliga. Men nu tror jag inte att vi behöver det. Jag tror bara det är att Ebba inte riktigt har hittat formtoppen än.
Nej, det får vi ju verkligen hoppas. Hon var då på klassiska loppet en halv minut efter Frida. Och det, ja, det är väl lite så det har sett ut även ur ett längre perspektiv. Om vi blickar tillbaks på redan under förra säsongen, så var det ju Frida som oftast knep det längre strået mellan de två. Och ja, men att hon är till exempel 16 sekunder bakom Hennish. Nu kanske Hennish gjorde sitt livslopp, men det känns ju ändå märkligt, väl?
Ja.
Sitt alltså livslopp. Hon har ju gjort jättebra lopp förut. Det är ju liksom inte, det är ju ingen total amatör vi pratar om. Men Ebba tycker man ju ska slå henne i sömnen.
Ja, man är ju van vid det i alla fall. Man är ju van att Ebba är jämnheten själv, som vi nyss sa att Leo Johansson numera är. Men... ja, jag vet. Jag vill liksom inte känna mig så orolig än. Det är ju liksom, hon är ju fortfarande bra. Hade hon liksom legat 10-11 så hade man väl behövt känna mer oro. Men jag tror att hon hittar det snart.
Ja, men vi ser väl ändå Ebba som en kandidat till att ta typ 4 medaljer i ett OS.
Ja, absolut.
Någonstans. Är ju våra förhoppningar. För det tänker man ju, såklart, det vore ju trist för alla andra skidåkare, men jag menar, de stora kandidaterna i alla individuella lopp i OS kommer ju vara Frida, Johaug och Ebba, tänker man ju. Men det kanske inte all, det, såklart så kommer inte de sopa rent i de individuella distanserna i OS, det fattar ju alla, att det inte kommer bli så. Någon har alltid en dålig dag, någon har alltid dåliga skidor, någon annan har alltid en bättre idag. Det kommer vara massstartslopp och sånt som också ger helt olika karaktärlopp. Men med en skiathlon till exempel och en 3 mil, där tänker man ju verkligen att Ebba ska kunna, det kommer vara hennes toppchanser i OS.
Ja, verkligen. Och jag tror ju det, om Ebba bara hittar tillbaka till formen och övar 3 gånger så mycket på skidbyte som är liksom inplanerat,
ja,
och får liksom en vallasuccé, då är det liksom det här OS:et händer för henne.
Och sen ska vi väl hoppas att vi inte blir totalt bortvallade i stafetten den här gången. Vi ska återkomma till OS-stafett lite senare.
Förstås. Den här gången lovar vi att återkomma till det.
Ja, det gör vi verkligen. Men det är ju som sagt en 3 mil i fristil. Där kommer inte ens Ebba kunna skylla på bortvallning. Något som det känns som att hon har varit in och tassat på flera gånger den här säsongen. Men jag vet inte, det kanske är skönt att kunna liksom mentalt tänka att jag hade inte det bästa trycket under fötterna idag, och liksom inte misströsta över formen. Men det känns som att man vill gärna se lite riktiga besked nu i Lillehammer. I alla fall jag, för att känna mig lugn.
Ja, verkligen. Vi har ju fått så här fina besked, men inga så här, eller ja, vadå, vi har ju haft Frida Karlsson, gett superbesked. Vi har haft Moa Olsson på någon slags succénivå, har vi inte ens nämnt den. Hade du sett henne där liksom tampas i toppen innan? Hade du ens tänkt den tanken?
Ja, jag tog ju ut Moa Olsson i mitt fantasylag, så självklart hade jag tänkt det.
Ah, ja, du ska glota lite här nu. Jag bara väntade på att det skulle ske. Hur högt var du? Vi kan bara riva av det.
Ja, vi kan riva. Ja, just det. I fantasyligan så ligger jag 21 i världen. Jag är inte bäst i skidsaxligan. Jag är bara typ fjärde bäst i skidsaxligan. Det finns ett gäng som är före mig. Men på det herrarnas individuella lopp första så satt jag i alla fall de 6 främsta och var 2, 3, 4 kanske i världen. Så det var ändå, eller 10 kanske jag var. Jag missade allt. Men ja, det gick ganska bra. Men det är ganska många helger kvar, så jag ska inte ta ut någon superseger i förkortsskott. Men vi har jävligt bra spelare i våran liga, så hoppa in där och bli med. Men nu släpper vi det för idag. Vi kan prata om en annan succéperson som vi var inne på lite tidigare. Maja Dahlqvist, Dalarnas stora stolthet just nu. Det kommer ju gå lite vem som är Dalarnas stora stolthet. Oftast är det ju Kalle Halvarsson förstås, men just nu är det Maja Dahlqvist. Ibland kan det vara Oskar Svensson, ibland kan det vara Stina Nilsson. Men den platsen känns som vigd åt Maja Dahlqvist under överskådlig tid. Jag vet inte vad som skulle kunna peta henne från tronen som Dalarnas stolthet. Stefan, ser du något namn?
Nej, inget namn. Jag ser liksom någon form av taktisk miss som hennes enda akilleshäl, vilket Anna var lite inne på här. Att hon inte har Theodor då. Och att vi får hoppas att Kevin Bolger är en taktikernas första.
ja, jag vet inte. Det finns en sportkommentator som heter Niklas Holmgren som är väldigt rolig. Han brukar kommentera fotboll och hockey. Han brukar tala om när folk gör en Rembrandt. Och jag kan liksom känna att det passar in lite grann på Maja Dahlqvist. Hon har förmåga att göra en Rembrandt en gång. Kan du förstå vad det innebär, säger Stefan?
Att hon skär av sig örat.
Var inte det Van Gogh, eller?
Ja, det var Van Gogh förresten. Förlåt, jag blandar ihop mina holländska konstnärer här.
Ja, tydligen. Nej, att man på idrottsspråk att göra en tavla.
Ja.
Låter uttrycket bekant. Det är oftast när liksom en målvakt fumlar in bollen eller när ishockey kan man också säga en indianare. Oklart om det är politiskt korrekt att säga det längre, förmodligen inte. När man liksom skänker bort pucken i slottet och någon bara får friläge och lägga in den. Men att göra en tavla, där gjorde du en riktig tavla. Det tror jag även kan appliceras i verkliga livet. Och då använde han det billiga, det sköna uttrycket att göra en Rembrandt. Och det är väl lite där Maja Dahlqvist hamnar ibland. Hon gör sin lilla Rembrandt titt som tätt. Senast var det ju förstås i Gällivare där hon fällde Moa Lundgren och diskades. Och det har ju hänt förut. Maja har ju krokat ihop och
med ja, hon Jonas krokar Sundling ihop mest till höger och vänster. Och hade hon inte gjort det hela tiden hade ju hon haft ja, x antal världskuppsegrar och VM guld och allt möjligt skulle jag nästan vilja sticka ut hakan och säga.
Ja, men verkligen, det var ju förstås det VM-finalen när hon fuckade ur och ja, det är liksom det, allt vad som vikt för att hon skulle ta den. Hon var ju drömslag och det har ju varit så många gånger där hon har tyvärr. Det är väl egentligen bara det som kan hindra henne och hon måste bli lite säkrare. Jag vet inte, som sagt, om Kevin Bolger är vad var det du kallade? Taktikens första.
Ja, precis.
Ja.
Men jag tror i alla fall, här behöver vi inte heller se någon oro för parasit- och värddjursituationen. För det är ju Bolger som är det solklara värddjuret här.
Och då ska Maja Dahlqvist liksom rida på hans rygg på något vis framåt.
Ja,
mot,
precis.
Ja, men det är väl lika, ja, precis samma som Ebba och Gustav då. Hon är ju förstås klart värddjur.
Mm. Jag kan nu bara, ifall ni undrar om det är något som låter, ursäkta mig för att min katt håller på och tjatar här borta. Så om ni hör ett jamande så är det det.
Kan du inte tillgodose din katts behov, Stefan?
Ja, men jag sitter ju i inspelning här. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det.
Nej, nej.
Behovet är lite oklart.
Ja, okej. Men förutom Maja så hade vi ju en annan succéinsats även i sprinten.
Ja, jag antar att du tänker på andra platsen i form av Johanna Hagström.
Ja, men precis. Och vi var ju redan inne på den väntande duellen mellan Hagström och Anna Dyvik och kanske Vismon Moa Lundgren, alla möjliga sådana som kommer att aspirera om platser i världskuppen och framgent mot ett OS. Och här får man väl säga att Johanna Hagström tog chansen att stärka sina chanser för framtiden, eller hur?
Ja, verkligen. Jag vet inte, vi kan väl lyssna på hur det lät efter loppet.
Ja, vad kände du då?
Ah, jättekul. Det, sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag.
Ja.
Ja, eller hur? En sån här chans får man bara en gång i livet.
En gång i livet och den tog hon verkligen. Ja. Nej. Ja, det är slående likt om inte annat. Men ska vi lyssna på hur det egentligen lät?
Ja, ah, okej okay då.
Ah, jättekul.
Ah, ja, jättekul. Jättekul. Det ja, men hon är ju ändå charmig, Johanna också. Det är liksom en oförställd glädje.
Ja, verkligen. Hon har inget pokerface, så att säga.
Nej, men det är lite så här Oscar Svensson tendenser. Han kan inte heller riktigt dölja sina känslor. Han ser sig oftast väldigt glad ut, men sen man ser direkt på honom om han är missnöjd med någonting.
Vissa ja, fast andra det här är ju en nivå över ändå. Johanna Hagströms känslospel är ju ganska mycket starkare än Oscar Svensson.
Ja, ja, absolut, men det går ju liksom inte. Sen har vi ju på andra sidan av spektrat Jens Burman. Det vet man ju inte om han har vunnit världskuppen eller om någon har liksom skjutit hans favorithund mellan ögonen riktigt, för att det är ungefär samma samma nivå av och det har ju också sin extrema charm.
Ja, man ska inte se det ena som bättre än det andra, tycker jag.
Nej. Ja, ska vi redan spika en plats i OS-sprinten till Hanna Hagström?
Ja, det börjar väl bli dags för det, va? Visst, det finns många. Och nu, ja, kanske liksom få äta upp det när Marie Bohm kommer här i helgen och vinner. Men ja, nej, jag tror vi kan nog räkna med att se Johanna Hagström i OS.
Ja, och Frida Karlsson då?
Ja, alltså måste ju säga att jag älskar att se att Frida Karlsson tar sig till final i sprint, där hon då kommer sexa efter en liten taktisk miss och sen står liksom och gråter av frustration efter målgången. Hon är då alltså så jävla besviken över en sjätte plats i sprint. Bara det visar ju på hennes vad hon kan ge där.
Ja, men verkligen. Jag var ju inne på det redan i förra veckan, sa att låt Frida göra vad fan hon vill. Nu fick hon ju göra som hon ville och åkte den här sprinten. Det var väl lite bestämt redan då när vi poddade kanske, men jag tycker hon måste ju fortsätta och ta chansen, för att i sån här riktiga utslagsgivande banor som det ändå, det var ju den här sista goa backen, det var ju då man såg hennes utväxling, alltså den här Terentsev-backen får man väl kalla den i princip. Det var ju där hon verkligen shined.
Gud, du får mig att liksom jag får en klump i halsen när du säger utslagsgivande bana. Jag känner en sån saknad, men vi kan återkomma till det lite senare.
Ja, men det är väl ett bra uttryck för att beskriva en bana. Man förstår ju vad man menar.
Ja, absolut. Jag är bara 100% för, men det väcker starka känslor inom mig.
Jag förstår. Du får lite Johanna Hagström-känslor, eller Frida Karlsson-känslor.
Ja, känslorna är all over the place, kan vi säga.
Som prins Daniel brukar säga. Om vi går till Anna Dyvik då?
Hon fick inte det lopp hon hade hoppats på.
Nej.
För att använda ett annat kärt uttryck.
Ja, precis. Men, det referensen är väl då Kalle Grenemark, den gamla skytte-expertkommentatorn, som höll på... När den här podden var i sin linda på slutet av 90-talet, då kommenterade Kalle Grenemark fortfarande skidskytte. Honom saknar vi förstås.
Ja.
Även om Björn Ferry är ju en värdig ersättare förstås, men ja, han var för skön. Men det var inte alls riktigt som han hade tänkt sig.
Men hon gjorde ju en taktisk miss på upploppet när hon hamnade bakom Maja Dahlqvist och sen inte... han går förbi, hon hade ju tagit sig vidare annars, tror jag. Sen hade hon ju det här snöpliga fallet som man inte fick se, som gör att hon nu inte åker i Lillehammer, som verkar vara lite värre än vad hon trodde. Hon stod ju över både sista jaktstarten och nu även Lillehammer. Det är liksom otursförföljt svensk landslag, även om vi har haft vår beskärda del av framgång också.
Verkligen. Nu vet inte jag alls om sprint ingår i någon form av Frida Karlsson OS-upplägg, men det har jag ju mycket svårt att tro att det gör. Möjligtvis en sprintstafett då kanske, men det kan jag inte heller säga. Men annars, det känns som det redan börjar bli ganska bra huggsexa om platserna, trots den stora bortfallet vi har haft. Så som jag var inne på, varenda tävling kommer ju bli extremt viktig.
Ja, verkligen. Och vad gäller Frida Karlsson så, ja, jag håller ju med att man vill att hon ska åka vad hon själv vill åka. Men vad gäller OS så känns det, jag ser ju nästan hellre henne i sprint i världskuppen, just för chansen till den totala världskuppsegen. Det ger ju henne en otrolig USP om hon även kör sprint där.
Precis, och liksom ta sig till final i sprint. Det är ja. Många extra sköna poäng som trillar in i penningpungen. Vi såg för övrigt en rolig grej när MDFK. Ja.
MDFK.
Det faller inte ut lika väl hos mig som hos Anna Rydén. MDFK kastade över den gula världsgruppledartröjan från Maja till Frida på sociala medier. Det var väldigt roligt att se. Men kan vi tänka oss att Frida kommer att ha den där resten av säsongen?
Ja, det är om hon fortsätter åka så här, om hon åker även sprint, så ja, det är väl ingen omöjlighet.
Nej.
Nu ska hon ju inte åka sprint här i Lillehammer då, men det ska väl andra sidan inte Johaug heller.
Nej, jag har inte hört någonting från Norge, men det har väl mycket svårt att tro. Sverige kommer skicka, vi kan bara snabbt rabbla igenom, Maja, Anna Dyvik, Hagström, Louise Lindström, Emma Ribom och Jenny Solin kommer åka sprint. Dahlqvist återigen petad från distansen. Jag vet inte om hon ville åka, men det kommer hon inte göra. Ska vi redan nu ta ut stafettlag till Lillehammer? För det kommer ju då vara årets enda världscupstafett.
Ja. Ja, nej men jag tycker att det här laget är...
Men du, innan vi gör det, då kan vi prata om ett av sorgbarnen i det här stafettlaget. Charlotte Kalla, inte mycket kul för henne helgen.
Nej, jag vet inte.
Jag kan gå igenom resultaten lite lätt. Hon var, ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, sjätte bästa svenska på inledande loppet, 1,23 bakom. Hon är alltså efter 3 sekunder efter Louise Lindström och 10 sekunder efter Anna Dyvik och jättelångt efter Moa Olsson. I jaktstarten så åker hon väl upp sig i alla fall och blir 18 och ja, men är ändå så här 2,13 bakom Johaug. Aj.
Ja, nej, det ser ju ingen lovande ut. Just därför så mitt stafettlag är ju nu har jag inte tänkt igenom vilken som åker vilken sträcka här. Men det är ju Ebba Andersson, Frida Karlsson, Louise Lindström och Moa Olsson. Med reservation för att Emma Ribom gör ett jävligt bra lopp i helgen då.
Så du petar Maja Dahlqvist?
Ja, jag har inte ens tänkt på henne där eftersom hon inte ska åka distans. Så jag tänker att hon inte... Det är en kandidat, men jag, jo, ja, Maja Dahlqvist hade ju varit fin att se på en avslutningssträcka såklart.
Ja. Eller så tänker, ja, jag tänker inte alls som du tänker. Jag tänker att man börjar med Maja Dahlqvist.
Ja, du tänker så.
Sen skickar man ut Ebba på den här viktiga andra sträckan.
Mm.
Den här klassiskt viktiga, det är ofta att det är då det spricker upp, det är då det händer saker, då vill man ha något särskilt, och det har vi ju verkligen i Ebba förstås. Är hon inte bortvallad så finns det ju ingen som hon släpper på en annan, inte ens Heidi Weng eller Johaug tror jag inte hon skulle släppa heller riktigt. Jag förutsätter att Norge kommer fortsätta på spåret att sätta Johaug på andra sträckan framgent. För jag tycker att vi kanske har hittat våran avslutningskvinna i Frida Karlsson.
Ja, jag tar tillbaka allt jag nyss har sagt. Det är klart man ska ställa upp så.
ja, förlåt. Tredje sträckan körs i mitt lag av Moa Olsson.
Ja, precis.
Jaha, så du ska bara kopiera mitt lag?
Ja, men jag hade inte fått tänka igenom det här. Det kom så plötsligt, det här med stafettlag. Vi har inte pratat om det något alls tidigare.
Nej. Däremot kan du försöka hitta 4 man i herrlaget du vill ställa upp.
Ja, nej, men där kör vi ju såklart.
Namnen att välja på är Fredrik Andersson, Kalle Halvarsson, Johan Herbert, Leo Johansson, William Poroma, Erik Rosjö. Och ja, det är klart att Kalle, Leo och Poroma kommer köra. Allt annat är ju en tidernas jätteskräll.
Johan Häggström går in på en sträcka också.
Ja, det gör han väl kanske. Jag vet inte, jag gissar att de kommer köra 7,5 kilometer istället för 10 som det kommer vara på OS. Det brukar vara så i världscupen i alla fall. Så då kan väl Häggas få en chans.
Mm.
Men jag tror att vi måste nästan typ börja med Kalle.
Ja.
Han känns för osäker på alla sätt, så det är lika bra att ta honom på första sträckan.
Han är inne på för mycket intryck om han står och väntar, så det är lika bra att riva av det.
Ja, precis. Det är ingen idé att låta honom vara en del av ett taktiskt spel. Mm. Även om han är ganska bra på taktik. Vad var det han var? 90?
Jag tror
vi 90. Så tycker jag att vi ska lyfta den bördan från hans axlar och vi sätter honom på första sträckan. Då är det bara tuta och kör.
Ja, det är fina ord tycker jag. Tuta och kör, Kalle.
Tuta och kör. Ja. Och sen får väl Häggas ta andra sträckan och nej, kanske Leo tar andra sträckan. Häggas tredje och Ville P på fjärde, va?
Ja. Det låter som ett givet lag för pallen.
Det känns som att jag menar, oavsett om Burman kommer tillbaks, vilket gör att vi kommer ha helt plötsligt ett bra stafettlag för första gången på många, många år. Men vi kan säga att vi har ett bra stafettlag. Om Kalle kan hitta en rimlig form, vilket vi hoppas att han kommer göra någon gång, så... Ja, men vad fan, då har ju vi ett medaljkandidatlag i OS helt plötsligt. Det har inte, när sa vi det sist?
Det är kejsar Augustus tid.
Ja, men det är ju verkligen det. Och det är ju, det enda som gör det, det är Leo Johansson. Det är den här premiärhelgen och premiärtävlingarna i Gällivare samma staget som gör att det liksom... Det känns ju också sjukt att säga, men den svagaste länken i den kedjan är ju Kalle Halvarssons eventuella form. Annars har vi ju två toppnamn, vad vi hoppas. Nu har vi inte sett dem den här säsongen, men av allt att döma. Och Leo Johansson, stjärngenombrottet, och åldermannen Kalle Halvarsson. För det är ju öppet bakom Ryssland och Norge som vanligt i OS, så att där ska vi ju kunna vara.
Ja, men vi spikar den bronsplatsen tycker jag.
Ja, alltså på förhand, om vi får välja att ta en bronspeng eller köra igenom loppet, så tror jag vi tar den där bronspengen.
Ja, absolut.
Ja, herregud. Ja, vi ska hinna med mer i den här podden. Hur fan ska det gå till? Vi tar en anhämtningspaus.
Det låter bra.
Ja, då ska vi skifta fokus här i Skitsnack till en ännu mer framgångsrik sport för svensk del just nu. Ungefär lika kanske man ska säga. Det är ju tävlingar som pågår as we speak i princip uppe i Östersund i skidskyttet, där världskuppen drog igång i helgen. Och ja, det var aldrig förr har väl uttrycket högt och lågt passat så bra som nu, Stefan.
Nej, det var en fiaskoartad dag ett och en fantastisk dag två. När både Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson gick och vann.
Ja.
Bara en sån sak.
Ja, men det är väl det här som gör att skidskyttet är helt fantastiskt. Och att man kan... Man behöver inte liksom bryta ihop och komma igen. Eller ja, det är ju precis det de gör. De bryter ihop och kommer igen. Man behöver inte liksom vältra sig i sin egen misär helt fullständigt bara för att vi har en totalt fiaskoartad första dag. Det, jag menar, Elvira och Hanna Öberg, hur många bom hade de tillsammans? Det var ju liksom, ja, det var som att någon hade liksom tjuvpillat med gevären innan och bara kastade dem på ryggen, och sen fick de åka ut och sköt vilt i skogen. Det var ju löjligt att se.
Ja, det var inte bara dem, det var väl egentligen alla sköt, ja. Katastrofalt.
Ja, men det är det som är som lekman lite svårt att förstå, hur man kan ha en sån, hur det kan vara genom hela truppen en sån som pissedag i skyttet. För att Elvira Öberg var ju helt monumental i spåret. Hon slog alltså närmsta konkurrent, men vad var det, 40 sekunder?
Ja, det är, man skulle ju vilja få en liten matsked av den dunderhonung hon har
Helsikes
lyckats leta rätt på.
Där snackar vi ju kandidat att ställa upp i längdlandslaget stafett i OS.
Om vi inte... Får man revidera sitt lag till Lillehammer här redan nu? Ja, men... Kan vi ta med Elvira Öberg på en sträcka?
Jag tror hon har lopp i Östersund tyvärr.
Ja, men det är inte så långt emellan. Det är...
Nej. Nej, men på riktigt. Alltså, om hon ska åka så här, då... För jag menar, ja... Att kasta in henne i en OS-stafett på, det hade varit, det hade kittlat alltså. För hon åker ju liksom, när hon är 40 sekunder före, det är ju sådana avstånd att man inte kan förstå. Och då är det liksom av alla.
Mm.
Det är ju helt sjukt. Hon måste ju vara sån otrolig åkform att det är helt insane. Och det, hon var ju ungefär lika bra även på sprinten sen i skidspåret i alla fall, även om hon gjorde ett par bommar för mycket.
Ja, alltså det är ju det som är problemet, att Elvira Öberg får ju typ aldrig till det med skyttet. Det händer ju någon gång ibland när Jupiter och Saturnus står i linje med solen och Merkurius retrograd.
Ja, precis. Ja, nej, verkligen. Det är väl det, och hon är ju ung, så det skulle finnas tid att få ordning på skyttet fortfarande och sådär. Annars var det ju... Ja, vi satt ju där och mässade när det var sista skyttet på distansen, och det såg ut som att Mona Brorsen hade bra chans på en bra placering, och man tänkte, ja, sista skyttet, Mona Brorsen, ja, det brukar vara liksom, hej, kom och hjälp mig, minst fyra bom. Men hon höll ju faktiskt ihop det, hon blev väl typ bästa svenska på distansen till och med.
Ja. Ja, det var ju fint. Sen kunde hon inte riktigt ta med sig det goda självförtroendet till dagen efter där.
Nej, men vad vi tar med oss av det här är ju förstås fantastiskt att man bara kan vända. Sebbe Pistol kliver in där och dominerar sprinten, är hur bra som helst. Jag såg att det var lite ordkrig mellan Norge och Sverige efteråt, som det alltid ska vara det hela. Men, men det vi ändå måste prata om är väl förstås Stina Petningen.
Ja, hon får ju inte fortsätta åka världscup här då i Östersund när det fortsätter. Hon får ta sig ner till IBU-kuppen istället.
Mm.
Och ja, jag vet inte, det är väl resultatmässigt så får man väl förstå beslutet. Men jag vet inte, jag är ju ändå liksom lite av den lagd åt det hållet, att jag tycker att Stina Nilsson måste få se och lära på högsta nivå.
Du, vet vad jag tycker, Stefan?
Mm.
Jag tycker att det börjar formligen stinka Carolina Klüft av det här nu.
Ja, du är väldigt ofta inne på Carolina Klüft av olika anledningar.
Ja. Snart kommer hon att stå i Viasat-sändningar och vara programledare istället. Det är väl där åt det barkar, eller Dplay, eller vad fasiken.
Ja. Kommer sitta och prata med hologram.
Ja.
Till höger och vänster.
Ja, okej. Okay. Referensen är förstås Klüfts byte från sjukkampen, här har vi gått igenom 100 gånger i skitsnack, till en knappt medioker karriär som längdhoppare.
Mm.
Hade Stina fortsatt hade ju hon förmodligen varit ett namn för vilka distanser hon hade velat i ett OS, och såklart en del av ett OS-stafettlag som går för guld. Nu känns hennes OS-chanser små.
Mm.
Det är ju helt enkelt så att Stina Nilsson inte har blivit en tillräckligt bra skytt. Hon har visat flera gånger att hon har farten i spåret för att matcha de allra bästa. Även om det var tveksamheter kring liksom hur bra är hon i fristil egentligen. Hon har ju alltid varit bäst på klassisk stil. Men hon verkar klara att det skiftet bra. Det visar hon ju i Östersund också. Men hon får ju inte till skyttet. Och...
Men det här var första gången hon sköt inför publik, ska vi lägga till, om man ska ha förmildrande omständigheter.
Mm. Ja. Jag vet inte, ja. Det är inte mycket kvar till OS. Och sen kanske hon tänker att hon har en hel karriär framför sig, och det kan man väl också göra. Men jag ser ju bara nästa mästerskap framför mig. Och det tror jag att en sån idrotts... personlighet som Stina Nilsson också gör. Och jag börjar, jag har ju alltid varit lite skeptisk till detta, men nu börjar jag bli, jag börjar känna mig uppgiven.
Du tänker inte att hon är ett namn för OS 2026 i Saudiarabien eller vart det nu kommer gå?
Precis. Arabemiraten, Förenade Arabemiraten 2026. Nej, det tror jag inte. Alltså, det kan hon väl vara, men hon är ju över 30 då.
Ja, men 30 är väl ingen ålder på en häst.
Nej, visst. Nej, visst. Nej, jag vet inte. Det blev lite pannkaka när hon ska ner i IBU-kuppen. Vill man satsa på henne tycker jag också hon ska få fortsätta i världskuppen egentligen. Det, då, vad är annars poängen med att ha henne i landslaget?
Mm. Ni kan ju också ta liksom, sätta er, ni lyssnare, i små grupper och diskutera hur länge ni tror att vi Skidsnack kommer lyfta det här ämnet varje vecka och fundera kring Stina Nilssons plats i landslaget.
Det börjar bli tjatigt, eller?
Nej, jag tycker det är ständigt viktig diskussion. Ja. Men jag vet inte, när vi närmar oss 2025 där inför OS i Saudiarabien, då kanske det har börjat bli lite urvattnat.
Ja. Ja. Jag såg ju att hon, det skrev som att hon hade massa kant ut hit och dit och...
Ja, men... Antingen sitter den eller så sitter den inte.
Verkligen. Det finns... There is no try. There is only do or do not. There is no try. Som en känd inspiratör sa en gång, Stefan.
Mm.
Kommer du ihåg vem?
Nej.
There is no try. There is do or do not. Nej.
Yoda. Ja, där...
Yoda.
Ja, Yoda. Ja, din Yoda är sådär alltså.
Okej, okay, jag kanske inte har den bästa Yoda, men det var på uppstått. Om jag hade fått liksom fokusera så kanske det hade varit bättre. Nu blev det som det blev. Mm. Förlåt.
Men... Ja, det är lugnt. Du får jobba på den till nästa gång.
Men kant ut är do not.
Mm.
Så är det bara. Kant in är do. There is no try. I den här parallellen och ja, är man tillräckligt bra på att skjuta så kommer de kantinnarna att vara fler än kantutarna i slutändan.
Innan vi lämnar skidskyttet här så måste jag bara göra en liten uppföljning på det stora kärleksdramat som vi pratade om.
Ja.
Jag har nu granskat de inblandades Instagramflöden och kommit fram till följande.
Granskat, det låter ändå, du tar höjd.
Ja, nej men så här va, Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma påstår ju att det är fortfarande god stämning i landslaget.
Härligt.
Jesper Nelin verkar ju lite mer skeptisk, det var det vi tog med oss från den intervjun där. Men varför har då varken Hanna eller Martin gillat någon av Jespers bilder?
Oj då.
Och varför, eller ja, att Jesper inte gillar någons bilder, det är väl inte så. Det kommer väl kanske inte som någon chock. Han har gillat vid enstaka tillfälle Hanna Öbergs bilder.
Mm-hmm.
Martin har inte gillat en enda av Jespers. I övrigt gillar alla skidskyttar varandras grejer till höger och vänster. Alla gillar allt alla gör. Men inom den här kvadruppelkonstellationen, där är det frostigt.
Oj, oj, oj. Det här tar vi upp de stora frågorna.
Ja. Kostar det så mycket att trycka ett hjärta?
Nej.
Det är frågan.
Nej. Men gå till dig själv, Stefan. Brukar du sitta och gilla allt på Instagram som folk lägger upp? Eller gillar du de första 4-5 inläggen av dina närmsta och sen låter du tummen göra jobbet, så att säga?
Ja, men jag är inte liksom inför domstol här.
Okej.
Så jag tycker inte att vi behöver blanda in mig i sammanhanget.
Nej, okej. Nej, förlåt.
Men jag hör vad du säger.
Ja.
Men jag tycker fortfarande att man kan ge tumme upp på ett inlägg om nu är vi igång för säsongen. Mm. Det är inte så känsligt.
Nej.
Om man vill bevisa att man har en god relation. Jag tycker det här visar att relationen inte alls är något vidare.
Nej.
Det tycker jag vi kan slå fast i och med detta.
Ja, nej, jag hör vad du säger, Stefan. Ja, vi får väl uppmana till alla inblandade parter att sansa sig.
Mm.
Get yourself together. Lika varandras inlägg på Instagram så att vi liksom inte, så vi inte ser de här sprickorna i fasaden som är enorma.
Ja.
Här läser vi in liksom bibliotek i minsta lilla icke-like.
Ja, men det är väl vårat jobb.
Ja, det är det. Nej, bra, mycket bra inspel. Tack för din viktiga granskning, Stefan.
Varsågod.
Då ska vi göra en sista lilla utblick. Vad kallar vi det? Fönster mot medievärlden.
Ja. Ja, det kan man väl verkligen kalla det.
Fanns det ett program som hette en gång i tiden. Och just nu axlar vi den manteln. Vi kan ju börja med Kläbo har helt plötsligt klivit in och varit någon form av journalistikens vite riddare.
Ja.
Du har det senaste, Stefan.
Ja, nej men så här va. Kläbo, eller norska landslaget, de är ju sponsrade av Viaplay. Mm. Som ju även som jag har förstått det hela har tagit över sändningsrättigheterna i Norge.
Mm.
Men Kläbo vägrar köra med Viaplay-loggan på dräkten. Ja. Så på alla andras sparkdräkt ser man en liten Viaplay-logga, men inte på Kläbos ben. Där ser man bara ett par Björn Borg-kalsonger lysa igenom.
Ja, han hade helt enkelt då plockat bort eller inte låtit sätta på Viaplay-loggan. Vilket ju är alldeles oerhört. Får man göra så? Nej, är svaret.
Nej, det är... Jag tror att Dollar Store hade liksom kört in Burman och company genom giljotinen om de hade vänt mössan bak och fram.
Ja. Ja, det är inte som i Ted Lasso där... vem var det nu, Stefan?
Ja, Sam. En av spelarna, Sam.
Han fick bara liksom tejpa över någon form av oljestat och så var allt frid och fröjd och alla blev jätteglada och de gick vidare med sina liv. Nej, det hade blivit liksom lawsuits daskande i röven på Norska Skidskytteförbundet om inte de hade styrt upp den verksamheten. Och som de handlingskraftiga personerna de är så gjorde de också detta. Idag kom ett någon form av pressmeddelande från skidförbundet. Kläbos hela kritik gick ut på att han, eller det var lite oklart, han tyckte då att man kan inte ha sändningarna och samtidigt bedriva någon form av granskande journalistik på ett seriöst sätt, och om man ska sponsra oss och synas på våra dräkter, det blir liksom dubbla budskap. Och ur en journalistisk synvinkel så kan han väl ha en poäng, men inte, ja, vet alltså jag, det... alltså svenska landslaget i fotboll, eller vi Aftonbladet, Sportbladet har ju alltid, varenda gång ni ser en landskamp på Friends eller var som helst, då ser ni en gigantisk stor svensk flagga som är 28 000 ungdomar springer ut med. I den ena kanten står det Heja Sverige i rosa Sportbladet bokstäver, vilket är en sponsring av Sportbladet. Och såklart, det tror jag folk fattar, det står också Sportbladet på reklamskyltarna vid sidan av matchen. Det betyder inte att våra eminenta fotbollsjournalister inte kan bedriva ett gott journalistiskt arbete. Tvärtom, vi är ju de som kanske hårdast synar svenska fotbollslandslaget. Så jag vet inte om Kläbo riktigt har en poäng. Jag vet inte vad han far efter, Stefan.
Nej, alltså det är väl klart. Det är, alltså, man kan ju som mediehus ha en uppdelning av redaktionell verksamhet och marknad som de flesta ju rimliga mediehus har. Så det är ju inga konstigheter i sig. Men jag tycker ändå det är lite fint att Kläbo på något sätt ska vara någon liksom fanbärare för den journalistiska heden. Det hade man inte riktigt sett.
Ja, nej. Ja, men ja. Jag fattar, ja.
Sen, ja, jag vet inte. Det kan ju också bara vara så att han är precis som oss, att han är bitter för att public service har tappat sändningsrättigheterna. För att han vill ha sin Jakob Hård där, eller Norges Jakob Hård.
Det jag uppmanar folk som har lite mer tid och betaltid att lägga ner på detta är att granska vilka är hans sponsor. Så vilken av hans sponsorer har blivit ilsk för att han måste åka runt i en landslagsdräkt med Viaplay? Är det något annat liksom mediebolag eller något sånt streamingtjänst som har honom som kund liksom, eller som affischnamn, jag vet inte. Det måste ju vara något sånt som ligger. Det kan inte vara att han slår ett slag för den journalistiska integriteten. Det känns helt absurt att det skulle vara det som var den verkliga orsaken.
Ja, och Viaplay är ju liksom inte, det känns ju inte som Glock liksom. Att den skulle ha världens.
Nej. Det hade varit väl om det hade varit så här Philip Morris som sponsrade norska skidlandslaget. Det hade jag kunnat hållit med om, att det hade sett lite ska vi verkligen?
Ja.
Blåa Blend, ett litet liksom ett paket på låret.
Ja, det hade varit ändå lite så här kul om, alltså, när kommer Sverige med sina, vad de nu har, kexchoklad och vitaminvatten. Ja. Och så kommer Norge med Philip Morris och Glock.
Ja, och absolut vodka.
Ja.
Oljan börjar ta slut, cashen måste in.
Ja.
Ja, herregud.
Oljan är slut, snön är slut, norska skidlandslaget är slut. Ja, tecknena hopar sig. Ja. Det går inte att blunda för.
Järtecknen i skyn. Vart är Norge på väg? Förresten, vi fick ett tips av våran ständige lyssnare och medproducent, får man säga ibland, Nordic Ski PhD. Han har inte i sig att punga ut för ett Viaplay-abonnemang, tydligen. Så här kommer ett enkelt tips i all välmening. Det här är verkligen inte något olagligt, tvärtom. NRKs radiosändningar streamas ut på webben, så ni som är för snåla eller kanske bara inte har råd, det är många som inte har råd med Viaplays svindyra jävla abonnemang, ni kan strömma in på NRK och lyssna på tävlingarna på Norge. Det blev lite, jag vet inte hur han skrev det lite grann, men som det blev lite väl hetsigt där i någon lopp där Norge hade bra chanser, så det var lite svårt att förstå vad de gjorde om, men annars funkade sändningarna fint.
Ja, men det är ett gott tips.
Jag kan kasta ut kroken till Sveriges Radio, att jag har ju många gång funderat varför man inte kan ha en separat liten direkt tjänst om man vill lyssna på hela lopp, till exempel skidor eller skidskytte, istället för att måste ha de där insticken i radiosporten. För ibland sitter man inte framför tvn och då vill man kunna följa en hel tävling oavbrutet. Fixa det här, Sveriges Radio. Det är inte rocket science. Det är,
nej,
som vi brukar säga.
Och när man lyssnar på sport på radiosporten, så måste man ju också alltid lyssna på någon jävla 90-tals hit med Lene Marlin eller något mitt i.
Ja, det är bedrövligt.
Det är liksom, ja, det är imponerande att P4 är kvar i någon form av, de kör liksom hitslistan från 95, ja, fortfarande. Det är liksom inte vad man skulle kunna tänka sig att de körde så här liksom 70-tals hits eller någonting för sin mål. De är liksom, de har fastnat i 90-talet.
Ja.
Det är liksom Eagle Eye Cherry hela tiden.
Ja, men what's wrong with that?
Bara en spaning.
Du,
det är väl det
liksom
vi jobbar med här, spaningen.
Namn som Lene Marlin och Eagle Eye Cherry. Jag ville bara springa bort i radion och skicka på P4 direkt.
Ja. Du får springa till radion efter det här är slut.
Ja, springa till min stationära radio som jag har.
Vart har du den?
Ja, jag kanske ska springa till affären och köpa den då. Herregud, hålla på med märka ord.
Det finns en radio i din datamaskin också.
Jag lovar att ute i landet, där jag tänker att våra lyssnare finns, där har man en stationär radio. Mina föräldrar har åtminstone fortfarande en stationär radio. Bara för att du sitter där
jag
i
har
din,
också,
din lägenhet jag har... på Södermalm, din våning, och bara streamar radio in, till någon liksom trådlös högtalare, så ska du inte tro att, det är, att du har en ena foten i myllan längre. Du har kommit långt från Söderhamn, Stefan.
Två fel. Jag bor för det första inte alls på Söder.
Nej.
Och två, jag har en stationär radio i mitt kök. Ah, så, fuck you.
Ja, det här köper jag inte. Skit i det. Fake news. Nu, vi måste prata lite om Viaplay versus Vinterstudion. Det har ju varit en... vi ska bara rafsa av det lite snabbt. Det har varit mycket diskussioner, det har varit krönikor, det har skrivits dina två cent, Stefan.
Ja, alltså jag kan väl säga som så att jag tycker att om vi ska ta det positiva först. Det kändes
Låt mig gissa. Var det att Per Schlingman äntligen fick ta plats i en
Ja, det var väl kanske inte just det.
Har du inte sett och kollat på Pops i år ut och år in och undrat, men vad är Per Schlingman någonstans? Varför var han aldrig bara med? Har inte han vettiga tankar om vinteridrott som han skulle vilja ta del av?
Ja, nej, den tanken har inte slagit mig jättemånga gånger.
Den har inte det? Nej, okej, vad konstigt.
Mm. Nej, men jag tycker att de hade en hyfsat fin studio. Den var ganska vinterstudion-lik, och det får jag anta var uttänkt för att man inte skulle känna sig så bortkommen.
Mm.
Och Johanna Ojala är ju också bekant, även om jag tycker att hon fick kämpa lite med att fatta vilken roll hon hade, eftersom hon är väldigt benägen att hoppa in i expertrollen,
ja,
av förklarliga skäl, verkligen, eftersom det är det hon är van vid. Sen har jag ju en del kritik också.
Asså.
Dels måste någon form av producent via Play gå in och berätta för de här människorna, det vill säga Jide Ojala, Theodor Pettersson och Johan Olsson, att alla kan inte vara klädda i svart. Det ser ut som någon jävla begravning där.
Ja.
Och för en som i alla fall har jobbat lite med tv-produktion så är det största no att skicka in folk i svart i studion. Det ser inte bra ut, och det liksom poppar inte i rutan.
Nej.
Och jag kunde inte tänka på något annat. Här sitter liksom det här begravningsföljet inne och kommenterar skidsändningarna.
Ja, jag fattar.
Och så sen slår man över på Vinterstudion och så ser man Pops gamla kofta och blir liksom mjuk och varm i själen.
Ja.
Mattias Fredriksson minns inte vad han hade på sig, men det var säkert något litet mönstrat fint ullmaterial av passande färg.
Sponsrat av Salomon möjligtvis.
Ja, möjligtvis.
Gissar vi.
Ja.
Hade han smugit in en liten Salomon-logga i broderiet på tröjan?
Ja, det var subtilt i sådana fall, och det ska han ha.
Det så,
men nej, okej, det var väl det här, den svarta klädseln var väl kanske inte min största kritik, även om jag kände att den är värd att ta upp.
Mm.
Men det är liksom det som inte går att bortse från är att jag saknar Jakob Hård mer än jag vet, någonting annat i hela världen.
Mm.
Jag kan liksom inte, jag kan inte riktigt ta ett skidlopp på allvar utan honom.
Jag håller helt med. Jag tycker ju att han som nu kommenterade på Viaplay, vem det nu var, vilket namn det nu var, har jag glömt bort. Det var ju inte Roberto Vacchi längre, utan det var ju någon annan. Jag tyckte ändå han var bra. Men det blir ju liksom inte Jakob. Det är ju ingen som kommer vara Jakob. Så är det ju bara. Sen
Per Forsberg heter han för protokollet.
Per Forsberg, ja. Nej, men jag tyckte han gjorde en habil insats. Reklamavbrotten då, stördes du av det?
Jag kollade ju på Viaplay, så jag fick ju inte så mycket reklamavbrott mer än de här reklamskyltarna som kommer upp lite då och då.
Precis.
Det är ju störigt också, men det lär man sig ju att leva med. Men jag vet inte.
Man skulle ha behövt haft någon som hade koll på, för det sändes väl på sexan eller något. Jag kollade också på Viaplay och inte alls med någon reklam. Sådär direkt.
Nej, jag ska göra ett experiment nu i helgen och kolla lite på sexan och se hur det känns.
Mm. Nej, men jag delar väl i stort din uppfattning. Jag tyckte ändå att det höll ganska okej. Det hade man ju ändå förväntat sig att de skulle göra ett habilt jobb. Peter Gide, ja, vad ska man säga? Det är ju liksom svårt att kritisera honom, men det är också av samma skäl som att det är svårt att älska honom. Han är ju bra nog tråkig alltså.
Ja, nej, men det är kanske inte så mycket tråkig, nej. Som tar för mycket plats och
ja, men han är, det är så perfekt. Det finns det är liksom det är så tillrättalagt och perfekt. Det finns liksom inte den här, det blir liksom inget fel och det blir inga dråpliga situationer. Man skulle vilja att han skulle ha, man skulle vilja blanda in typ så här 15%, vad heter han, Rickard Palm.
Ja.
Man skulle vilja blanda in 15% Rickard Palm, och det är en svår referens, men det är den här rapportprogramledaren som fuckade upp hela tiden. Bara YouTube har Rickard Palm och bereder på en halvtimmes njut.
Mm.
Lite mer sånt, för att det finns inga, det är aldrig det finns ingen fara att det kommer gå till skogen, och samtidigt så är det inte samma mys som pop. Så jag såg att de hade satt på Gide någon form av, det var liksom inte så här stramt. Jag minns inte vad han hade på söndagen, men det var något lite där downplay hans klädsel, så att det inte skulle vara, vi ska inte liksom gå in på någon form av vi ska inte se ut som våra fotbollssändningar där de sitter där i kostymer allihopa och liksom ser ut som de sänder från någon jävla styrelsemöte på I don't know, en bank.
Ja, nej, men man behöver ju inte gå full frontal begravning å andra sidan.
Nej. Men det var liksom, det blev ett halvting som jag kanske inte riktigt köpte rakt ut heller. Men det är väl en vanlig sak å andra sidan.
Ja.
Men sen nu orkade jag inte ens lyssna när Per Schlingmann satt, men det var så apart. Det var någon annan tjomme som var bredvid honom då också, som jag nu minns jag inte ens vem det var, men då kände jag, då längtade jag efter public service. När man slapp ha gamla moderata PR-strateger i rutan när det skulle vankas skidmys.
Ja, politik hör inte hemma i skidsporten.
det är inte det jag säger, men jo, det är det jag säger.
Jaha. Nej, jag vet inte. Man måste ju ge dem några veckor så att de får bli varma i kläderna. Men det kändes i stunder lite krystat. Och sen när man fick zappa över till skidskyttet och hittade hem i vinterstudion, så ja, det jag kan inte säga annat än att jag saknar det gamla.
Ja, nej, det var till och med som att man, våran gamla poddantagonist Ola Brännholm, hans ljuva stämma värmde lite in i bröstet när man fick slappna av öronen med lite SVT och gamla bekantingar. Sen måste jag säga, nu ska jag ge Ola Brännholm min största komplimang. Det kändes som att han har, jag vet inte, jag skulle aldrig få för mig att tro att han har tagit åt sig av någon form av pointers från skidstack, men han kändes lite mindre flamsig och mer stringent genom sändningarna.
Ja, nej, men
det kändes bra. Jag kändes som att han lämnade flamseriet åt Björn Ferry, som ju gör det med den ära redan. Så har vi liksom The Straight Guy och The Joker. Jag gillar det. Jag hoppas att det kommer fortsätta så i vinter.
Ja. Men hur tror du att tittarna har tagit emot det här då?
Jag vet inte, det måste väl ha gjorts undersökningar och sånt.
Ja, inte några undersökningar så kanske vad jag har sett, men tittarsiffrorna talar ju som väntat, sitt tydliga språk i alla fall. De är ju kvar i SVT.
Ja.
Och även tittarsiffror är ju alltid omöjliga att läsa av.
Släpps strömningar och sånt också då, eller?
Ja, det räknas ju ihop på olika sätt och så vidare. Linjärt drar ju såklart SVT mer än TV6, men Viaplay hade sig och så mycket. Omöjligt att riktigt veta vad som betyder vad, men alltså SVT slår ju alltid alla andra, oavsett vad de sänder. Ja, det... SVT hade kunnat visa bockja, så hade det liksom fått mer sittningar.
Det där säger ju ingenting. Hade SVT haft bockja SM-final, så drar ju det ändå mycket mer än vad en Champions League-final i Viaplay drar. Så är det ju bara. SVT kan sända ut 2 minuter av här växer gräset, så kommer det per automatik ha fler tittningar än något annat i någon annan sån här reklamkanal. För att det är så det fungerar. Det står alltid på där någonstans.
Ja. Men jag vet inte, det känns som att även om man saknar Vinterstudion, så det gick an, och jag tror att det kan växa.
Precis. De har ju nu en vinter på sig att jobba in det här konceptet innan vi kan... Det är lite svårt att dra för stora växlar av första helgen, men ja, man måste ju ändå liksom...
Ja, men det är lite så här, i Vinterstudion där de har sitt inarbetade koncept, vilket kan vara lite kanske slappt ibland och på rutin. Här blir det istället lite mer att oj, nu ska vi vandra bort till den här andra fina skärmen vi har, och så ska bla 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 dra lite statistik.
Ja. Men det vi kan jämföra med, Stefan, är väl då egentligen Dplay, och jag menar, förra OS:et gick väl i Dplay och
ja, men där hade de en hologrammaskin som var väldigt fräsig.
Saknar du den?
Ja. Ja. Jag saknar mest din förvirring kring vem som var hologram och inte. Det är den största stunden i den här poddens historia, tror jag. Du hade inte haft någon aning om Per Schlingmann var ett hologram eller inte.
Han kanske aldrig har funnits på riktigt egentligen. Han kanske bara är ett hologram som dyker upp i olika sammanhang.
Jag vet inte om det här hörs i sändning, men det är ett jamkaos här borta utan dess like, så kanske måste avbryta det här snart.
Du, jag tror att internets eventuella bandbreddsutrymme ändå säger åt oss att vi måste avbryta det här. För vi kan inte rasta på hur länge som helst. Folk har en helg att ta sig in i också.
Ja. Men ni kan väl som vanligt höra av er till oss på skidsnack@aftonbladet.se. Följ oss på Instagram och Facebook och så vidare. Prenumerera på oss i Aftonbladet-appen och få en liten notis när nytt avsnitt finns.
Precis, vi får ju redan nu flagga för att nästa veckas avsnitt kan bli lite försenat. Vi har inte riktigt fått ihop våra scheman än, så bli inte förskräckta om det kommer lite senare än vanligt. Så kan det vara. Vi får se. Tills dess, lyssna om alla våra gamla avsnitt som vissa av er galningar där ute håller på med. Vi älskar det. Och så hörs vi av. Ha det fint!
Ha det fint!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.